Jag har mycket många hälsningar med mig från UV-läget. Det har varit fantastiskt att vara med där. Inte minst på kvällarna när vi har haft frivillig bön och ladan har fyllts med både små uvar och stora uvar. Och vi hade vårt kors med oss, ni vet det med hål i, som vi har i missionskyrkan. Och man hade möjlighet att skriva små lappar med sin bön till Gud. Ja, det blev så fullt så det fanns ingen plats kvar att sätta sina lappar. Fantastiskt, alltså barn är spontana. Och det var ingen annan som fick se de här bönerna. Men vi kaplaner, vi bad för det där sen. Och ja, det är underbart att se vad de ber för. Alltså, det kan vara allt från hamstra till att det ska vara vackert väder och till och med någon som bara, ah, Gud, jag vill att du ska ge igen lite till min kompis som har varit lite stygg mot mig, men inte för mycket. Ja, det är härligt med barn. Det är apostlardagen idag och en av texterna är från första Petrus brev kapitel 2 vers 4-10. Och där läser vi så här. Petrus säger, när ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom. Då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften. Se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet, så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Vi ber. Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt tilltal idag. Amen. Det är väl ingen som har kunnat undgå att vi har ett renoveringsarbete på G i missionskyrkan. Finns, såg jag nu lite bilder där ute också som visar vad som har hänt hittills. Än så länge så håller vi ju väldigt mycket på med själva grunden där nere i serveringslokalerna och UV och ungdomslokalerna. Det är nya rör som har lagts och det är ledningar som har lagts ner i golvet och det är golvvärme i det nya köket och nu i fredags så lades den nya betongen ut och göds över allt det som var uppgrävt. Och när man följer ett sånt här arbete så förundras åtminstone jag som lekman varje gång över hur mycket som faktiskt döljer sig under en grund. Har ni tänkt på det? Och hur viktigt det är att allting blir rätt från början. Jag menar, om Mattias skulle lägga några rör fel så är det inte så lätt för honom att komma springande imorgon och säga stopp, 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 vänta lite nu, jag gjorde ett fel, vi måste ta upp alltihop igen. Det vore ju ett elände, eller hur? Nu när grunden är lagd, då börjar uppbyggnadsskedet av allt det nya där nere. Nya väggar och det ska bli nya fönster på ena sidan. Ja, vi ska nog byta fönster runt om, tror jag. Nytt golv, ny belysning, ny inredning. Det är en spännande fas. Och har du inte varit där så titta in någon gång om vad som händer. Och vad är då syftet med allt det här? Ja, det är ju definitivt inte att lokalerna ska stå där tomma för att ibland beundras av besökare som kommer dit och tittar. Utan naturligtvis att de ska fyllas med människor som på olika sätt får möta Jesus. I gemenskapen runt fikaborden, i tonårssamlingar, i UVs olika samlingar och så vidare. Men det vi läste om, det var ett annat bygge. Ett bygge som Petrus bjuder med oss i utifrån sin egen erfarenhet. Ett bygge som förvandlar ditt och mitt liv. Och jag skulle vilja säga att det finns tre nyckelord som jag ville lyfta fram i det vi har läst. Och då börjar vi med sten nummer ett som jag har tagit med mig som får symbolisera det. Kom! Kom till honom, den levande stenen. En av de andra texterna idag, det är från Matteus 16. Ni vet att Jesus samlar sina lärjungar uppe i Caesarea och Caesarea Filippi och frågar dem: hörni, vad säger folket om mig egentligen? Vem säger de att jag är? Och så börjar de svara, ja, någon säger Elias, en annan profeten, någon säger till och med Johannes döparen och så vidare. Och så ställer Jesus frågan, och ni då? Vem säger ni att jag är? Man kan tänka sig att det blir tyst en stund. Och så kommer ju Petrus fram, han som nästan alltid förde ordet, och säger han: du måste vara Messias, den levande Gudens son. Vilken bekännelse. Alltså, du är helt unik, du är helt annorlunda. Och Jesus säger, salig är du Simon, det här har inte kött och blod uppenbart för dig, utan min far som är i himlen. Och så säger han sen, du är klippan och på den klippan ska jag bygga min församling och dödsrikets portar ska inte övervinna den. Den katolska kyrkan och många andra har ju hela tiden sagt att det är Petrus själv i sin egen person som är klippan, och sen alla som han sen har välsignat och fört vidare till alla som har kommit som påvar efter honom. Det är de som är klippan och som har även då himmelrikets nycklar i sin hand och har möjlighet att öppna och låsa. Men om du lyssnade tydligt till Petrus egen kommentar här, så säger ju Petrus inte det, att det är jag som är klippan. Utan han säger, kom till honom, den levande stenen. Kom till honom, den levande stenen. Det är Jesus som är den levande stenen, och det är bekännelsen av honom som Messias, den levande Gudens son, som Herre i våra liv. Det är det som är själva klippan, hörnstenen som allting vilar på. Kom till honom. Jag blir väldigt fascinerad av att läsa vittnesbörd om människor som har kommit och som har mött Jesus. Jag tänker på Paulus naturligtvis, honom får vi läsa om i Bibeln. Alltså vilket radikalt gudsmöte, en som förföljde de kristna, som var så totalt emot dem, men som i det här ljusskenet från himlen fullständigt allting vänds upp och ner för honom. Och hela hans världsbild omkullkastas och han blir Jesu efterföljare. Det där är rätt starkt egentligen. Han hade ju absolut aldrig någonsin tänkt tanken att han skulle följa den där Jesus. Men så blev det. Och det märkliga är att det har funnits många motvilliga omvändelser genom historien. Jag tänker på C.S. Lewis som är en av mina favoritförfattare. Har du inte läst honom så mycket, så börja. Du kan börja med en lättläst serie som Narnia-böckerna, som är bra både för barn och vuxna. Han var agnostiker, han var litteraturkritiker, och i det längsta skriver C.S. Lewis i en bok som heter Surprised by Joy, eller Överväldigad av glädje. I det längsta, säger han, så stretade jag emot. Han ville inte tro. Men så skriver han, sista terminen 1929 så gav jag upp och erkände att Gud var Gud, böjde knä och bad. Kanske den kvällen den mest modfällda och ovilligaste omvändelsen i hela England. Den förlorade sonen vandrade åtminstone hem på egna ben. Men vem kan tillräckligt beundra den kärlek som öppnar portarna till en förlorad son som för sin sparkande, kämpande, ilsken och sökande i alla riktningar efter ett sätt att komma undan. Det var en rätt så ovanlig omvändelse, eller hur? Ja, man kan le åt detta. Jag tycker att Gud har humor som för människor till tro på så många olika sätt. Eller hur? Och så har vi alla nutida exempel. Och jag brukar faktiskt när jag får en tidning försöka att läsa alla de där berättelserna om människor och hur de mött Gud. Det är så fascinerande. En Nina Eriksson som efter 20 års missbruk möter Jesus på Lillviks behandlingshem i Nässjö. Och sen reser runt och berättar om sin tro. Sådana här kunde man ju räkna upp i tusentals idag. Ta del av de här berättelserna. Du är säkert, ja du är själv en berättelse, eller hur? Det stärker tron att Jesus verkligen kan förvandla människor också idag. Och skulle det händelsevis finnas någon som ännu inte har kommit till Jesus för första gången, så välkommen, det kan bli din tur idag. Men jag tror att det här med att komma till Jesus, det är inte bara en inbjudan att komma första gången. Så jag tror att det är inbjudan till en process. Att lägga en grund i vårt liv byggd på den här levande stenen, en grund som håller. Om du kommer ihåg bilden jag gav av vårt bygge där nere, så är ju grunden det allra viktigaste, eller hur? Och där finns ju mycket som man inte ser utåt. Alltså hur får jag vatten i kranen? Jo, men Mattias har grävt ner rör i grunden som är kopplat till ett huvudrör som i sin tur är kopplat till själva vattenkällan. Hur kan jag få värme i det nya köket där nere? Ja, men där finns det värmeslingor nedgrävda. De syns inte. Men de sprider en underbar, behaglig värme. Och hur får jag ljus när jag trycker på knappen? Ja, det finns elledningar. En del nedgrävda och en del inne i väggarna. Kopplade till själva elcentralen. Alltså, allt det här är ju ingenting som syns, men oj så viktigt. För att du och jag överhuvudtaget ska kunna vistas i byggnaden. Det är sommar nu. Och det är en tid då vi kopplar av du och jag ifrån det vanliga. Tänk om vi kunde koncentrera oss ännu mer på själva grunden i sommar. På det som kallas det osynliga livet med Gud. Att vara uppkopplad mot huvudkällan. Det kan vara olika sätt. Kanske ta upp en god kristen bok som du har köpt in. En del har svårt att läsa, det vet jag. Då kan man köpa en ljudbok. Helena och jag har lyssnat med stor behållning till Thomas Sjödins bok Tusen olevda liv finns inom mig. Han själv är uppläsare. Varmt rekommenderar. Fantastiskt fascinerande bok. Petrus säger i vers 2, och där läser jag ju en lite mer moderna översättning i kapitel 2 här. Drick djupa klunkar av Guds rena godhet så att ni växer och mognar och blir friska och hela i livet med Gud. Jag tycker det är så fint. Drick djupa klunkar. Ta tid. Passa på att ta tid i stillhet och bön. Och det här kan bli som en elledning som ger ljus i mörkret även när det känns mörkt omkring dig. Så den första stenen, kom ihåg det. Kom till honom och fortsätt att komma. Det här är någonting som håller på hela livet. Kom, kom, kom. Så var det ett annat nyckelord här som jag tror kommer till oss i texten här. Och det är: låt er byggas upp. Låt er byggas upp så ni blir till levande stenar i ett andligt husbygge. Låt er byggas upp. Och den här bilden med levande stenar, den är lite besvärlig för oss att förstå om vi tänker på dagens byggteknik. Ja, ser man ett tegelhus så är ju varenda sten lik den andra. Det är ju liksom ingen skillnad, eller hur? Och ser man på alla dessa höghus så är det ju bara gjutet i betong. Och det liksom syns ju ingenting annat. Allt är likt det andra. Men jag tror det närmaste vi kan komma den bilden som faktiskt Jesus ger här, det är kanske att gå och följa bygget av den nya stenmuren runt Åker kyrka, eller gå ner till till våran vackra kyrkogård och titta där på muren, eller en gammal stenkyrka. Då passar bilden perfekt. Alltså där är varenda sten unik och ingen är lik den andra. Och ändå ska de passas in på rätt plats. Och tillsammans blir det en fantastisk mur. Och det är faktiskt väldigt levande ut, eller hur? En stenmur. Helena och jag, vi var med och byggde en sån mur i Mullsjö mellan vår och grannens tomt. Och det var ett riktigt pussel att få varje sten på plats. Men oj vad vackert det blev till slut. Du och jag, vi får vara de här levande stenarna i Guds husbygge. Varenda en av oss, ett original. Tänk att Gud inte likformar oss. Vad skönt det är att alla inte är predikanter som jag eller som Gunvor. Att varenda en inte sätter sig vid pianot och sjunger som Gittan. Alltså, det skulle inte funka. Vi behövs alla med våra olika, unika gåvor. Gud likformar oss inte. Men däremot så slipar han på oss. Och kanske hackar av de värsta kantigheterna. För att vi ska passa tillsammans med andra. Utan att förlora vår egenhet. Jag tycker det har varit fascinerande. Om man återvänder till vårt renoveringsarbete. Att följa bygget och vara med. Jag har varit med lite i daggruppen jag har kunnat. Och tittat på också ibland, tittat in när kvällsgruppen har jobbat. Och att då se hur olika vi är. En del har den här specialkunskapen som Mattias, rörmokaren. Andra har en blick för helheten och vet precis vad som ska göras när. Och så finns det de som har en blick för just de där detaljerna. Och kan peka på när något behöver göras i rätt tid. Och så finns de där glada amatörerna som jag som gör det som andra sätter i händerna på mig. Och naturligtvis alla härliga, mest damer är det faktiskt i köket som fixar fikat. Ja, hur skulle det gå utan dem? Skulle inte gå så bra, eller vad säger du Stig? Ja, vi skulle tröttna snart. En sak till angående de här levande stenarna. Och det är att det här är inget statiskt bygge. Utan vi är, du och jag, ett föränderligt byggmaterial. Ibland går saker och ting sönder i våra liv. Titta bara på Petrus och de andra lärjungarna för den delen också. Alltså först kommer ju Petrus med den här fantastiska bekännelsen. Det dröjer inte många minuter innan han gjort bort sig totalt och Jesus får tillrättavisa honom. Sen dröjer det bara några veckor innan han har förnekat Jesus och känner sig helt misslyckad, helt tillintetgjord. Jag vet inte om du har känt det så någon gång. Det har jag. Senast var det dagarna före lägret när jag skulle förbereda mig för den här predikan och kände mig först totalt tom. Totalt oinspirerad. Ja, det kommer sådana stunder faktiskt. Och tanken kom, nej, Roland, nu är det kört. Nej, du är misslyckad som pastor. Och så var jag faktiskt som förbön här i torsdag. Nej, den torsdagen. Inte nu i torsdags, utan förra torsdagen. Tack ni som bad. Det är gott att få komma också när man känner sig tom och misslyckad och när någonting ibland har gått sönder i våra liv. Och det kan hända att en annan byggmästare skulle kasta bort den där lite misslyckade stenen. Eller byta ut den när den blir trasig. Men tack och lov, det gör inte Gud. Utan där får vi finnas, du och jag, med vår trasighet, med våra sår och med vår svaghet. Det har varit en serie i dagen om präktighet i kyrkan. Har du läst den? Jag har läst några av de artiklarna. Och tyvärr så visar de att det finns människor som söker sig bort ifrån kyrkan när man får problem. Och tänker jag, vad tragiskt. Alltså, man står inför en skilsmässa, livet gör ont. Egentligen, då behöver man kyrkan och syskonen allra, allra mest. Men vad gör man? Man drar sig undan. Varför då? Kanske för att man tror att alla andra har det så bra. Det är bara jag som har problem. Kanske vi behövde lite mer transparens. Kanske vi behövde skala av lite grann av det där präktiga yttre och faktiskt börja prata om det som jag brottas med, det som jag kämpar med. Nu menar jag inte att man ska gå runt och tala med alla om det. Men visst är det välgörande och visst gör det gott när man får höra någon dela med sig och sen känna, oj, jaha, han också, hon också. Det är inte bara jag. Vi är levande stenar och livet förändras och ibland gör det ont. Och oj, så viktigt då. Både att våga se varandra, att se den som har det jobbigt, men också att våga dela. Jag tänkte ta lite grann av de här andliga offren också. Ja, jag tar det. Det står ju också att vi ska bära fram offer. Vad är då ett andligt offer? Och då tänker kanske du och jag ofta på det här. Att ett andligt offer, det måste ju vara när jag ber. Det måste ju vara bara när jag lovsjunger eller när jag kommer till kyrkan. Men det märkliga är när Bibeln talar om de här andliga offren så säger Bibeln. Tänk på Romarbrevet 12:2. Först och främst så säger Paulus, ska ju bära fram oss själva. Bära fram min kropp. Bära fram mina händer och mina fötter och säga, Gud, här är jag. Lite grann som Gittan sjöng här, att låt mina händer vara dina händer, låt mina fötter vara dina fötter, låt mina ögon vara dina ögon, min mun vara din mun, mina öron dina öron, använd mig som du vill. Kanske det viktigaste offer vi kan bära fram dagligen, varje dag. Sen finns lovets offer, det säger Hebreerbrevets författare i Hebreerbrevets 13:5, att tacka Gud. Och det offret blir allra starkast när livet känns tungt. När det blir liksom ett riktigt trosteg att tacka Gud fastän jag inte känner som om jag vill tacka. Då blir det ett verkligt ett offer. Men så fortsätter han att säga att också att göra gott och dela med oss. Det är också ett offer som behagar Gud. Så ett andligt offer, hörni, det är också att göra gott. Att göra gott mot din granne, att göra gott mot någon som har det jobbigt, att lägga om ett sårförband på någon som har gjort sig illa, som vi har fått göra några gånger nu på läget. Att dela med oss av det vi har, det är också ett offer, det är ett andligt offer. Ja, jag tycker det är så skönt att se att Gud skiljer inte på det här med vardag och söndag. Allt du och jag gör av kärlek till Gud eller till någon annan, det är ett andligt offer som Gud älskar. Okej, till slut det tredje nyckelordet. Förkunna. Förkunna. Varför ska vi komma till honom då? Varför ska vi låta oss byggas upp och bära fram de här offren? Jo, allting minnar ju ut i det här som Gittan sjöng om här till slut. Att vi är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk. Som ska komma tillsammans och ha det mysigt. Det står inte så. Som ska förkunna hans storverk. Som ska förkunna hans storverk. Han som har kallat det från mörket till sitt ljus. Eller som det står i en modern översättning som heter The Message. Ni är Guds utvalda, kallade till prästtjänst. Utsedda till att vara ett heligt folk. Guds verktyg som ska arbeta och tala för honom. Som ska berätta för andra om vilken skillnad han har gjort i era liv. Som skillnaden mellan natt och dag. Mellan inget och allt. Mellan underkänd och godkänd. Eller att berätta, som Eva sa här inledningsvis, om Guds nåd. Vad stort det är. Apostladagen, temat sänd mig. Och varför tar jag då upp det här först som en sista punkt? Jo, för att allting hör ihop. Ska jag kunna gå ut och förkunna, så måste jag först komma och låta mig byggas upp. Annars har jag ju inget att berätta, eller hur? Det är bara den som kommer på nytt igen, som får uppleva den här förlåtelsen och förvandlingen genom Jesu blod och genom den heliga ande. Det är bara den som låter sig byggas upp tillsammans med andra syskon som har någonting att berätta. Och det här är i presens. Det är någonting ständigt pågående. Och jag tror att den här rörelsen behövs hela tiden. In och ut. Och in och ut. Och in och ut. Och tänk att vi har någonting att berätta, eller hur? Till en generation som är mer vilsen än någonsin tidigare. Petrus och de andra apostlarna berättade frimodigt om Jesus, om hans uppståndelse, om det levande hopp de hade fått. Att han kunde förvandla liv, hur trasigt det än var. Att han kunde hjälpa i prövningar, hur svåra de än blev. Att han kunde hela och bota både på in- och utsidan. Hörrni, det här behöver våra grannar få höra. Niklas Pienzo, han nämnde i en predikan på Nyhem. Han var inte där, men man kan ju lyssna på webben. Det är ju fantastiskt. Han pratade om behovet av en omorientering i svensk kristenhet. Han sa att vi har så mycket som likt Israel fokuserat på att gå ut ifrån världen, från vårt Egypten, att vi är annorlunda och kanske därför byggt murar runt oss själva som Israels barn gjorde. Istället, menar Niklas, så kanske vi behövde bli lite grann som Abraham. Han som... De var en liten minoritet, men de slog upp sitt tält mitt ibland ganna och andra som inte kände Gud. Och där blev han en välsignelse. Han levde ett annorlunda liv mitt ibland sina ganna, och de kände när livet blev trasigt eller de behövde någon att gå till. Ja, Abraham, han som känner Gud, han kan säkert be för oss. Att vara på våra arbetsplatser just där vi är. Att vara människor som utstrålar något speciellt. Människor som har mött Jesus och som får vara redskap för hans kärlek till alla som finns runt omkring oss. Tänk, det är vi kallade till. Det är vi kallade till. Hur ser det ut för dig idag? Jag tror att de flesta här inne, om jag vågar mig på en gissning, och den tror jag är rätt så säker, har mött Jesus för länge sedan. Men kanske det blivit slentrian i ditt liv med honom. Och kanske vi har slutat att komma till honom, den levande stenen. Kanske att det finns bitterhet och besvikelse som gör att du har låst om ditt inre. Och då är uppmaningen, kom, kom igen. Kom på nytt och säg till Jesus: Herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Kom. Eller kanske det är för dig som jag sa. Du är en levande sten, men också en levande sten som kan gå sönder. Du har misslyckats att leva upp till det du ville. Du känner dig trasig. Eller kanske du känner att det finns kantigheter som behöver slipas till. Att det ska kunna vara en levande sten. Att alla gåvor som Gud har lagt ner dig får komma fram. Ja, då vill jag gärna be för dig. Kanske finns det en längtan hos dig att röra sig utåt till grannar, arbetskamrater, vänner ska bli ännu tydligare. Att du ska få frimodighet att förkunna både med livet och när tillfälle ges med dina ord. Att liksom Abraham får bli till välsignelse. Kom med din längta. Jag tror vi gör så här att medan gittan sjunger. Jag sätter mig här. Var inte rädd att komma. Och så kan vi ta en stund och be. Och sen vid fikat så kommer jag också finnas en liten stund. Precis i slutet på gudstjänsten där uppe. Om du tycker att det är svårt att komma fram hit. Och jag har... Jag har en oljeflaska här också om det är någon som vill ha förbön för någonting som gäller kroppen. Så tar vi en stund och vi ber medan gittan sjunger. Gud välsigne dig.